Jag får väl börja med att tacka för förtroendet att få stå här. Det var ju bra att ni svarade ja innan. Det hade blivit jobbig stämning annars. Ett citat som jag har levt med ganska länge kommer från en av ledarna i kyrkan i England där jag läste teologi för 13 år sedan, tror jag det är många år sedan. Hon sa detta i relation till att vara ledare i en kyrka. Och det har levt med mig sedan dess. Och det kändes viktigt att påminna mig om det idag. Hon sa så här: "It's so not about me." Det handlar verkligen inte om mig. Det är ju oundvikligt att man som ledare i kyrkan syns och på ett sätt hamnar i rampljuset. Men hur viktigt är det inte då att påminna sig om att man är en kanal för något större? Det handlar inte om mig. Står jag här och pekar på mig själv, då har det blivit fel. Utan jag ska stå här och peka på Jesus och på korset. Idag är första gången jag har på mig en sån här krage. Och jag är ganska obekväm med det. Arvid han bara skrattar åt mig i morse. Men jag tänker att ni kommer antagligen inte se mig så här så ofta. När jag står här framme. Men jag tänker att den här kragen har nog ändå sin funktion i att... att tydligt visa vem man representerar. Jag tror att för en del kan det också symbolisera att man ska vara märkvärdig. Att man skulle vara högre uppsatt än någon annan. Men det är jag inte. Jag är en del av Guds församling. Och jag får tjäna honom med de gåvor som han har lagt i mig. På samma sätt som du får tjäna Gud med de gåvor som han har lagt i dig. Och det här för mig till en text i Efesierbrevet. Vi har redan hört flera verser från den här idag. Men Efesierbrevet är ett underbart brev skrivet av Paulus. Det är fullt av uppmuntran. Och stycket som jag ska läsa det föregås av Paulus tacksamhet av att få vara använd av Gud. Men också tacksamheten i den storheten att man som kristen får vara del av alla de löften som Gud tidigare har gett till det judiska folket. Jag skulle vilja läsa från Efesierbrevet 3, börjar i vers 14. Står det så här: "Därför vill jag falla på knä för fadern." Eller det kanske inte är så strategiskt att börja läsa en text som börjar med ordet därför. Därför vad då? Om vi går bak några verser så ser vi i första versen i kapitel 3 så börjar Paulus likadant. Säger han: "Därför vill jag, Paulus, Kristi Jesu fånge för er skull som var hedningar." Och läser man vidare så verkar det som Paulus han kommer av sig här. I Bibel 2000 är det bara några punkter som att visa att meningen är inte fullständig. Han slutar mitt i meningen så börjar han istället tala om vad han kallar hemligheten med Kristus. Att även icke-judar, eller som han säger hedningar, har fått del av samma löfte som Gud gav judarna och att de två nu genom Kristus är ett. Och läser man i apostlagärningarna från början där så ser man att lärjungarna de främst i början söker sig till andra judar med budskapet om Kristus. Och en av de första konflikterna vi möter i apostlagärningarna, det handlar också just om det här ifall hedningarna verkligen hade samma del i Kristus som de kristna som var judar i grunden. Så när Paulus nu då skriver sitt brev till Efesos, där de alltså var hedningar, så blev han påmind själv i storheten av vad Gud har gjort genom Jesus. Okej, lång bakgrund, men nu läser vi texten från vers 14. Därför vill jag falla på knä för fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evighetens evighet. Amen. Nästan hela den här texten, det är en bön. Och det är intressant att se hur Paulus förmedlar den genom att börja med att säga att han faller på knä. Han vill falla på knä. På Paulus tid och som jude så var det vanligast att man stod upp och bad. Men vid flera tillfällen så ser vi i Bibeln hur knäböjandet det blir ett sätt att förstärka bönen. Och det blir också ett sätt att markera allvaret i bönen. När Stefanos ska bli stenad så knäböjer han precis innan och ber för dem som gör det. Petrus, när han ber för Dorkas som har dött, att hon ska bli uppväckt till livet, så knäböjer han vid hennes bädd. Jesus själv, han knäböjer i Getsemane innan han arresteras. Och visst är det något speciellt med att knäböja. Vi gör inte det så ofta idag. Men det är en handling som på ett tydligt sätt markerar att man underställer sig någon annan. Och det är i det ljuset vi behöver läsa den här texten. Paulus, han faller på knä för fadern, för att fadern ska ge dem den kraft de behöver så att Kristus kan bo i deras hjärtan, som man säger. Det har ju blivit en ganska vanlig fras i frikyrkosammanhang att man ska bjuda in Jesus i sitt hjärta. Men det kanske också landar i att man ska söka en speciell känsla, eller att det blir väldigt speglat av västvärldens individualism, att det handlar om mig och mitt, det är min tro. Läser vi Paulus, vad han skriver mer övergripande, så talar han betydligt oftare om att den kristne ska vara i Kristus än att Kristus ska vara i den kristne. Men det är ju såklart inte obetydligt. Det är centralt att ha Jesus i sitt hjärta. Det ser vi i den här texten. Men vi ser också utifrån det här sammanhanget hur centralt det är att vi kristna som har Jesus i vårt hjärta, att vi ser det utifrån ett större perspektiv av vårt medborgarskap i Guds rike genom Kristus. För det är ju så Paulus fortsätter. Vi läste det innan. Han sa så här: stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Tillsammans med alla de heliga. De heliga, det är alltså de kristna, det är församlingen. Och församlingstanken är väldigt stark hos Paulus. Han har verkligen sett Guds tanke bakom församlingen. Och han gör allt han kan för att stärka de kristna i de församlingar som han har grundat och besökt. Och vi får också komma ihåg att Paulus skrev det här brevet när han satt i fängelse. Och det kan vara svårt att tro med all den glädje och uppmuntran som han förmedlar. Men var stadigt rotade i honom är hans uppmaning. Det händer ibland att väldigt stora träd med lika stora rotsystem faller när det blåser väldigt kraftigt. Och man kan fundera på hur kunde det ske med så stora rötter? Men ser man då på rotfällan så ser man att alla rötter har legat ganska ytligt. Och jag tänker att ett träd kan bli väldigt stort och kraftigt även om rötterna bara går på ytan. Men möter det motstånd så blir det svårt för ett sådant träd att stå kvar. Står det i en skog omgivet av många andra träd så klarar det sig betydligt bättre. Alla bilder haltar ju såklart lite, men jag tror att detta är en bild vi kan använda på våran tro också. Om vår tro bara är väldigt ytlig och vi står ensamma, då kan det bli ganska tufft när vi möter motgångar. Men står vi tillsammans med alla det heliga, som Paulus skriver, ja, jag tror ni förstår bilden. Men tänk er då en skog där alla träd har väldigt djupa rötter. Då behövs det en väldigt rejäl storm för att rubba den. Jesus han berättar också en liknelse om en man som gick ut för att så. Med tolkningen då att det som sås det är Guds ord. Och han såg en del det hamnar i vägkanten, en del det hamnar bland stenarna, en del det hamnar bland tistlar och en del det hamnar i god jord. Och när han förklarar liknelsen så använder han följande ord bland dem, när han förklarar den del av sådden som hamnar bland stenarna. Säger han så här: sådden på de steniga ställena, det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktig. Blir det lidande och förföljelse för ordets skull kommer han genast på fall. Inget rotfäste. Det är centralt att låta Guds ord få fäste i våra liv. Det berättas om en möteskampanj där man kväll efter kväll hade gudstjänsten eller väckelsemöten. Och det var samma predikant varje kväll. Och längst ner i församlingen eller i tältet eller vad det nu var, så satt en man som under varje predikan ropade: gå djupare! Gå djupare! Han tyckte predikan var för ytlig, den sa för lite. Så säger han: gå djupare! Och till slut så tröttnar predikanten på han och så säger han: det enda sättet för dig att få ordet att gå djupare, det är att gå ut och göra vad det säger. Och jag tror att det ligger mycket i det, att för att bli stadigt rotade i Kristus behöver vi inte bara ta in vad han säger utan också ge ut. Så tillsammans med alla det heliga ska vi förmå fatta bredden och längden och höjden och djupet av vad då? Jo, av Kristi kärlek. Är det då någon skillnad på längden av Kristi kärlek och bredden av Kristi kärlek? Nej, det är ju inte det som är tanken med vad Paulus vill säga, utan vi fick ju en väldigt fin illustration av det här innan. Han vill ju visa också på att Guds kärlek är total. Det finns ingenting som övergår Guds kärlek. Vi kan inte greppa dess fullhet, men tillsammans kan vi börja förstå dess storhet. Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Det är väldigt poetiskt, eller hur? Tills hela Guds fullhet uppfyller er. Hur tar man in något sådant? Men visst är det vackert att Gud vill använda oss små människor som dig och mig att förmedla sin storhet, att förmedla sin kärlek. Jag tänkte på det här om dagen när jag cyklade igenom Skillingary. Här och var så ser man i tomten på vissa trädgårdar att sticka upp en sån här orange slang. Är någon som har en sån hemma i trädgården? Vi hade en sån när vi flyttade in. En liten symbol för att den här fastigheten ännu inte har anslutit sig till framtidens teknologi. Eller vem vet, det kanske kommer något bättre än fiber i framtiden. Men i alla fall, jag tror att en del, de kanske inte vet vad ska man ha den här orangea slangen till. En del kanske inte orkar ta tag i det. Man vet att det är någonting bra. Men ja, låter det vara om man orkar inte ta tag i det. Och en del, de vet också att ja, det är bra, men man tycker ändå att man har det bra som man har det. Så tänker jag att det är exakt samma sak med våran tro. Den bästa anslutningen man kan ha, skulle jag säga. I Skillingary finns det säkert många som inte vet vad en tro på Jesus ska vara bra för. En del som har upplevt den men inte orkat eller vågat ta tag i det. Och en del som tycker att ja, det är bra för dig att du har din tro, men jag har det bra som jag har det. Och där tror jag vi som Kristi församling har vårt uppdrag. Att låta våra rötter gå så djupt att våra grenar blir verkligt levande. De sista två verserna i det här stycket som jag läste, det har ofta i kyrkosammanhang använts som en läst välsignelse över församlingen. Vilket också är naturligt när man i slutet av en stund inför Gud vill ge honom äran. Så här stod det. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evighetens evighet. Amen. Väldigt fin välsignelse. Men borde det också inte vara naturligt att efter en stund tillsammans inför Gud att vara fylld av en känsla av nya möjligheter och energi att utföra den? Jag vill läsa vers 20 en gång till och läs den gärna själv hemma och fundera över vad kan Gud göra inom dig? Dig som en del av församlingen. Men också dig som individ. Reflektera sen över att Gud, han har möjlighet att fördubbla det. Eller fyrdubbla det. Läs en gång till. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Det är väldigt viktigt i det här sammanhanget att det är han som verkar i oss. Det är han som förmår, inte jag. Det är han som förmår. Och avslutningsvis så pekar Paulus återigen på Guds församling som ett medel genom vilken Guds härlighet ska bli synlig i alla släktled i evighet. Evighetens evighet, skriver han. Och där någonstans är vi idag. Några släktled närmare evigheten än när Paulus skrev det här. Och det är med ödmjukhet som vi får närma oss honom och söka honom för att vi som Guds församling ska återspegla hans härlighet. Det är därför vi finns här mitt i centrala Skillingaryd. Inte för att visa på hur bra vi är, hur fin kyrka vi har, utan för att ge pris och ära till Gud. Inledningsvis i det här brevet så har Paulus också flera långa lovprisningar till Gud och han återknyter till dem flera gånger. Jag skulle vilja avsluta här med att läsa vad han skriver inledningsvis i första kapitlet, vers 12-14. Vi ska vara Gud till pris och ära. Vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk ska bli friköpt och Gud få pris och ära. Vi ber tillsammans. Fader, jag tackar dig för att vi får stå här och sitta här inför dig. Tack Fader för Skillingaryd och tack för de församlingar som finns här för att ge dig pris och ära. Jag ber att det ska få bli ännu mer en rörelse som visar på dig bland alla människor i Skillingaryd. Herre, hjälp oss att visa på vem du är, den kärlek som finns i dig och den storhet som är du. Tack för att du vill välsigna oss den här förmiddagen och låt oss få känna hur du fyller oss med din kärlek och låter våra rötter få gå djupare så att våra grenar kan få bli ännu mer levande. I Jesu namn. Amen.